Hej allihopa och hjärtligt välkomna till Public-podden. Jag heter Gustav Söderlund och dagligdags arbetar jag på Capgemini. Men det är inte därför jag är här, utan jag är här för den här podden om offentlig sektor och digitalisering i offentlig sektor. Och vi har kommit till avsnitt nummer 4. Och jag är inte ensam i studion. Förutom våran tekniker här bredvid mig så har jag med mig David Weinblom med bakgrund inom finans. Välkommen David.
Tack så mycket.
Och Hans Andersson med bakgrund inom retail. Välkommen Hans.
Ja men tack.
Jag tänker, det är kanske inte alla lyssnare som vet exakt vilka ni är. Så jag tänkte om Hans, du kan berätta lite grann, vem är du lite kort?
Jag börjar gärna berätta vem jag är. Jag kallas ofta för Hansa. Mm. Jag är döpt till Hans, det är riktigt. Men jag tror att de som har jobbat med mig under en lång period har kallat mig för Hansa och känner mig till det. Ja. Jag har nästan 25 år i branschen som leverantör till detaljhandel. Mm. Jag har jobbat i en uppsjö olika roller, men alla dessa roller på ett eller annat sätt relaterande till hur teknologi får vara en möjliggörare inom handeln. Mycket av det här har handlat om just konsumentrelationen. Hur teknologi driver en konsumentrelation, driver ett konsumentbeteende. Men också hur teknologi får verka som effektiviseringsverktyg. Så att det här tycker jag är jätteroligt. Kopplingarna mellan retail och kopplingarna till offentlig sektor, inte minst till finance. Det är så många så jag tror att vi kan ha ett helt program bara kring det här. Så det ska bli jätteroligt idag.
Det var lite syftet med dagens podd faktiskt, att ha ett helt program om de kopplingarna. Även om vi ska släppa in finance också i det här. För vi har också med oss David. Du kan ju berätta lite grann om dig själv.
Tacka, så gärna. David Weinblom. Jag har jobbat med banker och försäkringsbolag ett tag också, inte lika länge som du Hansa, men sen 2007 ungefär, då jag lite grann av en slump hamnade inom bank och försäkring i en av sektorns stora leverantörer, då som nu. Och har egentligen sedan dess jobbat med bank och försäkringsbolag. Oftast i olika säljroller, men även levererat inom stora banker. Idag jobbar jag som säljchef inom bank och försäkring på Capgemini i Sverige. Men även som kundansvarig så jobbar jag liksom operativt med en av våra stora bankkunder. Och har då jobbat med överspektrat produkter, både hårdvara, virtuella produkter som mjukvara och som nu i tjänsteföretag. Mm. Och i lik med Hansa så gillar jag teknikens möjliggörare för vad kan tekniken göra för att vi som ofta konsumerar bankprodukter, tjänsteprodukter, bankprodukter och försäkringsprodukter, att vi ska bli glada. Vi ska uppleva bank- och försäkringsbolag som bra. Mm. Ser också fram emot den diskussionen. Mm.
Om vi ska kasta oss rätt in på ämnet då, en jämförelse mellan offentlig sektor och finans och retail, så om jag skulle göra en dragning om vad som är typiska trender och viktigt på marknaden för offentlig sektor, då skulle jag ju prata om en åldrande populationen i form av minskade skatteintäkter, ökade förväntningar från oss som medborgare, bristen på digital kompetens för att göra den digitala transformationen som är viktig i offentlig sektor, och sen så viljan av att undvika löpsedlar, viljan att undvika risker. Vad är liksom om du skulle få göra en så här high level dragning David över vad skulle du berätta om trenderna inom bank och försäkring då?
En åldrande population är ju sällan en utmaning för finansiella produkter. De behöver man oftast över hela livet, olika sammanhang, från sitt första bankkonto till bolån, till försäkring och så vidare. Man pratar ofta om fem stora utmaningar. Det ena är att värdekedjan för både bank- och försäkringsbolag bryts upp. Mm. Nya konkurrenter. Det här är de etablerade bank- och försäkringsbolagen mycket oroliga för. Mycket mer än man faktiskt kanske tror när man läser olika rubriker, om du är intresserad av det här ämnet. Ekonomisk osäkerhet, det är ett stort problem för banker och försäkringsbolag. Pandemin har ju verkligen sagt tummen på det där. Vi som konsumenter, vi börjar bete oss på ett annat sätt. Det är en stor utmaning. Vi är vana vid snabbare återkoppling, att allt ser bra ut, att det är lätt att köpa saker. Så är det ju inte i stort sett med bankprodukter som lån, bara att öppna ett konto var ett utmaning, och försäkringar. Och sen så finns det alltid en underliggande oro eller utmaning för banker vad gäller regelverk. Jag tror det är kanske ganska likt som för offentlig sektor. Det
finns vissa sådana i offentlig sektor också.
Och slutligen, banker är ju IT-bolag, kan säkert prata om sen också, och har haft IT och teknik länge. Så den underliggande teknologin måste med jämna mellanrum bytas ut. Och det är alltid en utmaning, vad ska man byta till? Vad är nästa stora grej vi ska satsa på?
Jag tänkte koppla till det. Förr i tiden så kändes det som att man hade mycket mer med banken och försäkringsbolaget att göra än vad man har nu. Nu är det liksom så här, ja, men någon gång vartannat år då man ska lägga om lånet, liksom, då hör man av sig till banken. Då får man audiens på deras kontor och så får man signa om. Liksom. Jag vet inte om alla kan relatera till det, men liksom, det kännetecknar lite grann den relationen jag känner att jag har med en bank. Även om man gör alla saker på internetbank och sådana saker. Men det är enda gången jag träffar bank. Hur har... Är det en trend som vi redan har gått igenom och som är färdig? Eller är det liksom...
Den är absolut inte färdig. Nej. Men samtidigt när du säger det så är det ju egentligen positivt för bankerna. Mm. Att man upplever det så. För man tidigare som sa, man kom in på den röda mattan till banken. Så numera så... En av de viktigaste sakerna för banker är ju att du inte ska synas alls. Man snackar om då, ska prata lite uttryck, alltså en bädd, eller man ska liksom spränga in banktjänster så de inte märks. Mm. Ett jätteenkelt exempel är ju en Voi eller någon annan elektrisk skoter. Det hade varit lite utmanande när du tar din skoter och ska du lägga in en mynt i ett myntinkast för att sen åka iväg. Men det är då som man kanske inte tänker på, är att en banktjänst är ju integrerad i den här tjänsten att åka elektrisk skoter. Mm. Så det är en jätteviktig omställning för bankväsendet att vara insprängd i vardagen utan att synas.
Mm. För det då, Hansa, finns det, om du skulle dra liksom en snabb dragningen av hur det funkar inom retail? Ja.
Jag tycker det här samtalet är jätteroligt. Det finns en filosofisk botten i det här som egentligen... Den är intressant att fundera på. Det har med ett pulsslag att göra. Det har att göra med en takt på hur någonting sker. I vilket tempo någonting sker. Vi är alla i en bransch, i en industri, i en gruppsammanhang. Där vi har en konsument av det vi erbjuder. Som samhällsmedborgare så har jag en särskild takt. Vad är det jag konsumerar? Jag konsumerar trygghet. Jag konsumerar... välfärdstjänsterna, jag konsumerar saker som har ett väldigt långt perspektiv i mitt behov. Mina banktjänster, de har jag en annan tempo på. Takten går annorlunda, det går lite fortare. Jag kanske är på banken ett par gånger om året. Jag relaterar till banken, jag är inne på min internetbank och allt det här du nämner om det är en bädd. Det är klart att det här kryper närmare mig. Medan detaljhandel och retail sker hela tiden i stunden just nu. Mm. Där jag som konsument hela tiden på något sätt gör värderingar och beslut som går från minut till minut vad jag ska göra. Mm. Om jag inte har ett alternativ till att vara en medborgare i den svenska staden och en boende i Stockholms stad... Eller jag har valt en bank och jag kanske kommer byta bank en eller två gånger på en livstid. Mm. Så kommer jag i varenda köp jag gör i detaljhandeln att utvärdera. Är det här rätt köp för mig just nu? Mm. Och det är väl också där som branschens största utmaning egentligen ligger. Att allt sker på en helt annan typ av transparens och valbarhet. Mm. Att jag som konsument har hela världen av alla erbjudanden tillgängliga för mig just nu i stunden för ett beslut. Mm. Och inte bara har all information om vad jag köper och var jag kan köpa det. Men jag vet också vad människor som har gått före mig har tyckt om det jag köper. Jag gör väldigt välgrundade beslut. Och det är svårt som en retailer att bara slinka med. Utan mitt möte med min kund som retailer, det måste vara så otroligt väl preparerat. Därför att jag vet att allt det jag erbjuder kan jämföras i samma sekund som jag berättar att jag har det. Mm. Så takten är annorlunda. Men vi gör egentligen samma sak. Vi konsumerar saker som medborgare, som bankkunder, som detaljhandelskund. Mm. Men det sker med ett olika tempo.
Men det är lite intressant därför att när jag går in i en affär och köper ett par byxor så är det liksom, om jag tycker att det är dålig service så kanske jag går någon annanstans. Eller om jag inte tycker att det var riktigt de byxorna jag ville ha så går jag någon annanstans. Mm. Det finns alltid olika alternativ. Och detaljhandeln är ganska bra på det här och liksom försöka visa fram det bästa i kundmötet. Liksom. Det är superviktigt inom retailvärlden. Inom offentlig sektor så har man inte så mycket alternativ. Eller? I de flesta områdena så har man inte ett alternativ. Mm. Det här går inte Skatteverket, om jag nu skulle, det gör man ju aldrig nu för tiden. Men det är liksom, om jag gör det så har jag ju inte ett alternativ. Nej, jag tycker inte om det här Skatteverket. Mitt alternativ är att flytta till ett annat land. Liksom. Mm. Det är lite mer drastiskt beslut på något sätt. Det finns de inom offentlig sektor som säger att just eftersom våra kunder inte har något alternativ så kan vi inte kalla dem för kunder. Då måste vi kalla dem för något annat, medborgare eller vad det nu är. Och framförallt så måste vi hela tiden rättfärdiga för dem att det här är det bästa alternativet.
Mm. Du har ju en dimension givetvis till i hela samhällsperspektivet och det faktum att den offentliga förvaltningen drivs av en annan typ av en annan typ av riktning och en riktning som tar större men jag vill säga mer långt emellan varandra beslut på inriktningar. Det drivs mycket av politik givetvis. Mm. Offentlig sektor, det handlar om samhällsbyggnad, det handlar om stora stannar om stora frågor och vart man vill att ett samhälle ska utvecklas till. Medan statsministern i relationen konsument och detaljhandel är jag som kund. Mm. Det är min nykter. Det är vad jag vill göra just nu i jämförelse mot någonting annat. Mm. Som bestämmer egentligen vad jag tänker konsumera. Och som handeln måste anpassa sig till. I offentlig sektor så ser det givetvis annorlunda ut. Där har vi en annan typ av marschorder. Där har vi en annan typ av strategi och långsiktighet i satsningen som sker. Vill jag tro.
Mm. Ja, men ett visst mått av långsiktighet finns det naturligt liksom insprängt i systemet. Liksom. Lagar som gäller länge. Och så.
Men jag tycker en fundering här. Det börjar finnas konkurrens även inom offentlig sektor, tänker jag. Så som inom sjukvård, skola, där medborgaren, eller då kanske konsumenten i framtiden, jag vet inte, får göra egna val. Mm. Jag vill inte gå till en husläkare. Jag vill ta det här digitalt med en privat aktör.
Och det som gör det extra komplicerat där, det är ju att det finns i offentlig sektor den här principen att man inte ska konkurrera ut marknadsalternativ. Man ska inte komma med saker som marknaden kan hantera lika bra eller bättre.
Alltså givet den kommentaren kan man ju undra hur det kommer sig att det inte finns två konkurrensverk.
Nej, det är verkligen sånt. Men en så här princip som man ofta brukar prata om i offentlig sektor vad gäller drivkrafter, det är ju det här med att man brukar säga att i offentlig sektor så tar man hellre röda siffror än svarta rubriker. Det vill säga man gör hellre ett medelmåttigt halvkast beslut, fattar hellre det eftersom man vill undvika risken att hamna på löpsedlarna. För det är det värsta som kan hända. Är det samma drivkraft i era branscher?
Ja, du David, vad säger du om?
Om vi tar banker så finns det ju definitivt en liknande ett synsätt. Vi hade ju en svensk bank som var i media jättemycket för ungefär 2 år sedan. Dels i tidningar men även på tv. Och vi kan även se deras nya vd vrida på sig liksom när nya saker presenterades liksom gång på gång i vad som kändes som då livesänd tv. Mm. Så det finns det. Och till skillnad kanske från offentlig sektor så kan även bank och försäkringsbolag få betala ganska dyrt för de här rubrikerna och misstagen. Mm. Och då pratar vi miljardbelopp om man inte har skött sin till exempel pengatvättprocess eller styrningen kring illegal verksamhet. Mm. Så absolut. Mm.
Samtidigt finns en enorm stamina givetvis inom finans att klara av en frostnatt. Mm. Jag tänker på min egen bransch. Jag tänker på den enorma utslagning som finns i branschen. Och som började kanske, jag tänkte säga att den började kanske 10 år sedan när vi fick se det. När många företag helt plötsligt började få väldigt svårt att konkurrera. De traditionella gamla affärsmodellerna som var väldigt butiksorienterade. De fick stryk. Firmor, företag som inte differentierade sig varken i ett erbjudande som var unikt eller en prisposition som var fördelaktig. De trycktes ut ur marknaden. Stora teknologi, återförsäljare utan att nämna namn. Mm. Den stora slakten som sker inom fashion under de sista 3 åren just nu. Mm. Om jag inte kan differentiera produkten, om jag inte kan möta kunden precis när den är i stunden, vad har jag för livsberättigande som verksamhet? Här tycker jag att givetvis offentlig förvaltning har en enorm robusthet. Men finansvärlden är ju enastående på att överleva frostnätter ändå.
Så är det. Och det finns ju risker för oss som konsumenter om bankerna inte överlever. Mm. Om vi tar banker specifikt, även försäkringsbolagen, om de inte lever upp sina åtaganden. Så det finns ju ett inbyggt skydd för oss konsumenter för att något ska hända med bankerna. Mm. Som det kanske inte finns i en butiksverksamhet. Men jag tror man måste ta bort skygglapparna lite grann. Det finns ju väldigt mycket konkurrens för banker och försäkringsbolag redan idag. Än så länge så bara på vissa delar av värdekedjan. Men vi ser mer och mer att det finns faktiskt en riktig oro bland som etablerade spelare att liksom, kakan äts upp av liksom, mindre, snabbare bolag. Och där är ju angreppssättet är ju ofta att hitta nisch, hitta gapet i marknaden. Mm. Erbjud en produkt jäkligt bra. Mm. Och sen så när du har kundbasen, ja men då breddar du erbjudandet. Så jag håller med Hansa 100%. Jag tror inte vi kommer att se någon massdöd bank- och säkringsbolag. Men jag tror absolut att konkurrensen kommer att öka markant.
Hur digitala är kunderna i er bransch? Hur mycket är de beroende av IT liksom?
Jag tror att det återspeglas eller så tror jag med någon form av självgodhet att det återspeglas i den här pulsen jag pratade om i början. Detaljhandeln är extremt digitaliserad. Det har att göra med att kunderna har flyttat ut i nya kanaler och helt plötsligt var vi tvungna att följa med. Mm. Jag tror att man kan tänka sig en handelsbod för 50-60 år sedan som hade ett sortiment och som kanske var ensam på sin ort att sälja det han gjorde. Det här var det som erbjöds. Det här var det, kära konsumenter, som ni hade att välja på. Fläskkotletter kommer in på fredag. Det är då det går att beställa det. Till en miljö där allting är tillgängligt i stunden just nu. Mm. Någonstans så kan någon alltid tillhandahålla det jag vill ha. Och hur gör jag då som butik, som detaljhandelsdrivande företag? Hur skapar jag förutsättningar att den efterfrågan också får bli levererad i mig, hos mig, av mig, i mina kanaler och med mina varor? Och det har krävt av branschen att hela tiden försöka hålla takt med konsumenten. Men det ska vi samtidigt veta, och om vi ska lägga pulsen ytterligare ett steg framåt, snabbast av alla springer kunden. Mm. Snabbast av alla springer människan. Vad det gäller digitalisering. Vi är extremt snabba på att ta till oss saker. Och vi är väldigt snabba på att se saker som någonting som alltid har funnits och som förväntas finnas där. Mm. Nyheter blir oerhört snabbt commodity. Mm. Ja, men jag ska väl kunna betala med det här möjlighet. Jag ska väl kunna beställa på det här sättet. Jag vill ha sakerna inom en timme. Jag vill ha ditten och jag vill ha datten. Jag vill ha all den här informationen. Jag vill kombinera, jag vill kunna göra allt det här. Och jag vill kunna ta allt i min mobiltelefon när jag kommer.
Men ser du liksom som ett resultat av den här digitaliseringen färre butiker i framtiden?
Absolut. Mm. Men mer handel. Och det är ju här det svåra ligger. Alltså konsumtion går upp. Mm. Vi har en ständigt ökande konsumtion av de medel som vi som konsumenter har i plånboken. Men vi handlar på andra ställen. Vi har inte kvar den lojalitet som vi en gång kände till ett varumärke. Mm. Utan vi breddar oss och vi söker bästa värde för det vi har. Vi söker livsstilsattribut som konsumenter. Vi försöker att differentiera oss. Jag vill inte vara som du. Jag vill vara min egen. Och det finns en demokratisering i hela konsumtionsmönstret som gör det möjligt för oss att ha saker som gräddan kanske var unika om att ha för några år sedan. Idag är det här demokratiserad konsumtion som vi alla kan ta del av. Vi bygger livsstilar på det här sättet. Och vi kan få det i stunden tack vare att David och hans vänner de skapar tillgänglighet till kapital åt oss när vi behöver ha det. Och pengar är lätt att komma åt. Så visst kommer vi öka butikerna, det kommer gå ner. E-handeln växer, det finns ingen anledning att tveka på de här bitarna. Butikerna försvinner inte, jag tror inte att bankkontoren försvinner heller. Men vi kommer se färre av dem, beroende på vad vi egentligen behöver ha dem till.
Det är lite liknande i offentlig sektor, så är det ju flera myndigheter som drar ner på kontoren ute hos kunderna. Som en stor myndighet som gjorde sig av med drygt tredjedel av sina kontor här för några år sedan. Och det är ju en nackdel för att man inte kommer lika nära sina kunder. Men de resonerar ju på det sättet att men våra kunder är i hög grad digitala. De tycker att det är smidigare att hantera de här sakerna hemifrån. Liksom. De skickar hellre in en aktivitetsrapport på nätet än att gå till en kontor och lämna in papper. Liksom. Mm.
Och precis, och exakt samma sak ser vi inom bank, där man stänger butikerna eller kontoren då. Mm. För man då satsar mer på digital upplevelse och man tror att kunden är mångt och mycket digital, vilket som man väl är. Och det här är väl kanske lite grann en, jag ska inte säga paradox, men lite motsättning i alla fall, att bank i alla fall har ju en rent digital produkt. Det finns ju ingen produkt, den är till och med imaginär om vi pratar om pengar. Det är bara vår gemensamma liksom, tro på värdet i de här pengarna som gör att vi kan använda dem överhuvudtaget. Så produkten har varit digital väldigt länge, men processen har varit väldigt analog eller manuell. Och kunder har liksom upplevt liksom problem eller utmaningar när man är van vid ett enkelt sätt kunna konsumera saker, att det är svårt att öppna ett bankkonto. Det är svårt att få råd om finansiella produkter, så att hitta information om vad är egentligen de här finansiella produkterna. Och det är också egentligen en liten demokratiseringsfråga. För det är de som då har mycket pengar och kan få eget råd, de har ju kunnat få råd om hur de ska kunna få sina pengar växa ännu mer. Har du inte det och är tvungen att förlita dig på egen kompetens, så kanske det har varit svårare om du inte är väldigt intresserad. Men även, och kanske då ett av livs största beslut, att ta ett bolån. Det har ju varit extremt komplicerat. Och om man då tittar på den största gapet mellan vad bankerna tror att kunderna vill ha och vad kunderna verkligen vill ha, så är det just den här upplevelsen över kanalerna som är det största gapet. Att kunder vill kunna använda vilken kanal som helst och göra det man vill digitalt och få sig på kontor om det finns kvar. Men där har ju banker missat en del av sina investeringar på.
Där är ju en tydlig koppling mellan era branscher då, som jag menar, när du vill handla kläder så vill du kunna göra allt i din mobil liksom. Det vill du ju kunna göra mot banken också, och banken har ju blivit bättre på det, men jag kan ju nästan bli frustrerad gentemot min bank, jag ska inte säga vilken det är, att de inte har fler tjänster på internetbanken. Att man inte kan göra fler saker mobilt, utan det måste man komma in till kontoret för att verifiera. Eller det måste man beställa ett speciellt kort för som man ska kunna verifiera. Och det är säkert säkerhetsperspektiv på det då. Men om jag inte behöver det när jag ska köpa saker inom retail, varför ska jag då behöva det när jag är i banksammanhanget då? En sak som jag tänkte på, ja, det som du berättade Hansa, det här med att konsumtionen kommer öka. En sak som man kanske reflekterar över är det här med sustainability, hållbarhetstänket. Och det börjar komma ganska mycket in i offentlig sektor, därför att det har liksom ett politiskt värde. Och det är många medborgare som bryr sig om de frågorna. Men hur lirar det här när liksom retail bolagen vill ha ökad konsumtion för det blir mer pengar in, samtidigt som de vill skapa en ökad hållbarhet som kanske inte riktigt rimmar med det här?
Jag tror att det rimmar ganska bra. Jag tror de här sakerna går att föra samman på ett väldigt praktiskt sätt och på ett också väldigt konsumentinriktat sätt. För det är sant, precis som du säger, den enskilt största trenden vi ser. Om vi tittar i var gör jag som konsument mina medvetna val, så är det först och främst i prislapp. Vad kostar någonting? Mm. Och i nästa steg så handlar det egentligen idag om hållbarhetsfrågor. Mm. Därför att vi konsumerar utifrån en livsstilsperspektiv. Alltså vilken typ av livsstil vill jag förespegla världen omkring mig att jag har? Vilka typ av kläder jag har? Vad kör jag för typ av bil? Mm. Vad äter jag för typ av mat? Vilken typ av kost har jag på bordet hemma? Och vad gör jag för fritidsintressen? Hela hållbarhetsperspektivet är så otroligt aktuellt i detaljhandeln idag att egentligen så måste jag säga så tror jag att den finns i alla samtal som vi ständigt har. Hur kan det här initiativet också driva en ökad hållbarhet kring det vi gör? Hur skapar vi medvetenhet både om oss själva och hos våra konsumenter? Hur låter vi teknologi, hur låter vi processer göra saker och ting mer hållbart? Och här tror jag att det finns en enormt outforskad källa egentligen både till försäljning och till marginal just nu. För här har du onekligen en marginalvara som du kan differentiera. Mm. Därför att jag som konsument har råd att betala. Vi kommer ifrån en period när coronan har varit ett enastående eldsbad för många. Men märk väl samtidigt att det finns både vinnare och förlorare i den här branschen. Det finns branscher som har förblödit och som har lagt sig på rygg och som vi inte kommer få se igen. Samtidigt som vi ser segment inom handeln som har haft enorma dagar, som har haft julafton varenda dag under en period som har varit. Framförallt har det gått väldigt, väldigt bra för dagligvaror. Det har gått väldigt, väldigt bra för hemfixandet. Det har gått bra för inredning. Mm. Det har gått hemskt dåligt för kläder. Vi kommer inte iväg på några kalas längre. Vi behöver inte klä upp oss för någon, utan vi har kunnat koncentrera oss på någonting annat. Mm. Och då ser vi hur just de här branscherna som har råd och som har en tillväxt och kunder som vill lägga pengar hos dem, hur de idag anpassar alla sina erbjudanden till att vara en del av en hållbarhetsberättelse. Mm. Varför ska ni göra affärer med oss? Och det har precis att göra med allt det jag pratade om tidigare, att konkurrensen och transparensen mellan alla erbjudanden är så tydlig att jag måste hitta som företag var är det egentligen jag sticker ut. Mm. Vad är det som gör att du kommer handla mina grejer och inte gå till någon annan? Och idag så är hållbarhet kanske den starkaste drivkraften som finns vid sidan av en prislapp på den vara du säljer.
Mm. Om vi ska komma in lite mer på lite mer specifika IT-relaterade frågor då. Därför att den här podden är ju inte bara specialiserad på offentlig sektor utan framförallt då digitalisering inom offentlig sektor. Och jag som nästan bara jobbat med offentlig sektor är ju lite smånyfiken på hur det fungerar i andra branscher. Och då är liksom... Om vi börjar med den här första frågan då. Hur viktig är IT-frågan i er bransch? Är det självklart att IT sitter med i ledningsgruppen till exempel? Om David får börja.
Numera så är det det. Mm. När jag för länge sedan, när jag började jobba med bank och säkringsbolag, då var det inte så. Mm. Då var specifikt bank, det var ju bankverksamhet, det var ju det som skedde ute på kontoren. Mm. Alltså affären vi gjorde. Mm. Men runt 2010, i alla fall här i Sverige, så kom det ett väldigt starkt skifte. Och sen dess så har det varit självklart. Många banker säger ju öppet att vi är ett IT-bolag som råkar sälja bankprodukter.
Jag kommer ihåg första gången som jag kom i kontakt med finans och pratade med en kille som öppnade upp begreppet Shadow IT för mig. Skugg-IT. Att det finns IT även utanför IT-organisationen. Är det en stor grej inom finansvärlden eller är det ett minne blott?
Eftersom det är i princip IT som man jobbar med så finns det IT lite överallt. Och det finns ju sådana här pendel eller trender som går. Ibland så centraliserar man väldigt mycket och ska göra allting på ett ställe. Och sen ska man fram till att ja, men nu missar vi närheten till affären och vet inte riktigt hur vi ska utveckla produkterna. Mm. Så går man tillbaka så blir det mer decentraliserat och så att man behåller vissa saker centralt. Och sen så blir det då för mycket pengar som spenderas och gör samma sak i olika affärsområden, så centraliserar man igen och så vidare. Så pendeln går lite fram tillbaka, men jag säger ändå att det finns IT överallt, både inom IT-organisationer på banker och inom affärsområdena också.
Hur är det hos dig, Hansa, eller i dina kundorganisationer?
Jag reagerar på det David säger, och jag skrattar till där, för att jag var på ett möte för inte ens så länge sedan med en av våra största kedjor vi har i landet, och en stor global spelare. Där personen jag pratade med sa precis samma sak. Alltså, hör du, våra främsta arbeten och initiativ vi har, de är IT-relaterade. Alltså, min känsla är att vi är långt av mycket ett IT-bolag snarare än en tillverkare av den här och försäljning av den här produkten i fråga. Så visst har det förändrats enormt under de senaste åren, hur IT inte bara är en taktisk avdelning i ett stort affärsflöde, utan det finns med i strategiarbetet. Hur ska vi använda möjligheterna som teknologi kommer med? Hur når vi konkurrensfördelar? Hur lär vi känna våra kunder? Hur skapar vi effektiviseringar i försörjningskedjorna? Hur vet vi var vi ska vara med det erbjudandet som vi ska hålla? Så att IT har, jag vet på rak hand, inget bolag i vår egen lokala marknad där IT inte är en del av ledningsgrupp. Det har inte alltid varit så. Nej. Men det har blivit extremt strategiskt.
Men det låter ju som att alla bolag blir IT-bolag förr eller senare.
Okej.
Då kanske det inte blir så unikt längre när man säger att man jobbar i IT-branschen. Utan då kommer självfrågan, vilken sorts IT-bransch jobbar du i? Men om vi ställer den här frågan då. Hur tänker man i er bransch vad det gäller att använda engelsktalande personal eller personal offshore? Jag menar, vi har lite problem med att hitta digital kompetens i Sverige till exempel. Inom offentlig sektor så är det svårt, för att inte säga omöjligt, att använda sig av icke-svensktalande eller utomlandsbaserad personal. Hansa, hur ser det ut i retail?
Jag önskar jag hade en rak linje och en trend att säga att så här tycker jag det pekar. Men just nu där jag är i mina samtal så tycker jag de pekar åt båda hållen. Och jag har gett den här en hel del fundering, framförallt utifrån coronan. Vi konstaterar under coronan hur mycket enklare det har varit att få in personal på distans i våra projekt, av den enkla anledningen att de kan ändå inte vara på plats hos våra kunder. Utan kunna säga att det går jättebra, gör det på det här sättet, utan ni kan gott leverera från de här offshore-leveranserna. Det passar jättebra. Samtidigt så pågår en parallell aktivitet hos mina kunder att flytta ner. Vi pratar ofta om det agila arbetssättet. I det agila arbetssättet så tar vi mindre bitar av arbete. För 20 år sedan skulle jag pratat om det i termer av en elefantprincip. Det går att äta en elefant om jag tar tillräckligt små tuggor. Jag tar en tugga i taget och jag kommer komma igenom. Och den agila arbetsmetoden påminner om det här. Vi jobbar i mindre block, vi jobbar i flöden som tillsammans leder fram till ett större mål. Och i de agila tankarna, där vill man ha hit. Där vill man sitta lokalt, man vill sitta bredvid varandra. Man vill ha arbetsrum som ser ut som den lilla studion vi sitter i just nu. Vi sitter bredvid varandra, vi jobbar iterativt. Vi tar steg tillsammans och vi löser uppgifterna när de dyker upp. Om det är en trend så kan vi samtidigt konstatera att få in offshoring, att få in distansarbete in i projekten under den här perioden har varit enastående enkelt. Men jag vet inte om den trenden här får stanna. Eller om vi kommer få se mer och mer av det lokala.
Alltså i offentlig sektor, det som har hänt under corona, och nu låtsas jag som att jag vet exakt allt som har hänt i offentlig sektor, och det är inte riktigt sanningen då, men min erfarenhet under de här senaste 1,5 åren är ju att det har varit lättare att få folk att arbeta hemifrån på grund av liksom Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som ändå ska följas som en myndighet ganska slaviskt. Och det är klart att om man tillåter konsulter att arbeta hemifrån eller arbeta på annan ort, så har man ju tagit första steget. Det är inte nödvändigt att alla ska vara på plats i Borlänge, utan du kan sitta i Stockholm och Malmö och Göteborg och det funkar precis lika bra. Det som man också har märkt är också att myndigheterna blir lite mer öppna för att ha experter som pratar engelska. För att det är svårt att hitta de experterna i Sverige ibland. Och det är klart att om man öppnar upp för engelsktalande personer som får sitta var som helst i Sverige, så spelar det inte jättestor roll utifrån ett liksom arbetssättsperspektiv egentligen om de sitter i Sverige eller på en bra linje i Indien. Mm. Men det är klart att det är... I offentlig sektor så är det ju jobbigt att lämna de här sakerna, därför att det är också ett säkerhetsperspektiv. Var informationen finns och hur den nås och sådana saker. Det kommer vi till sen med molnfrågan. Men det...
Just det. Men om jag får finans då, eller banksäkring får plocka upp några av de här trådarna. Så generellt sett ser utvecklingen väldigt likt ut den som Hansa beskrev. Bankerna och säkerhetsbolagen har ju inte haft folk på plats, så man kunde sitta hemifrån och jobba. Och då kom ju frågan, liksom, men om vi ändå kan sitta hemma, kan vi inte sitta någon annanstans i något annat land? Och liksom då utvecklas till, men absolut, vi har ju datasäkerhet, så inom EU fungerar allting bra. Mm. Och så har det egentligen varit för oss de senaste året, att har du någon duktig inom EU, då är vi okej med det. Sen samtidigt så har jag sett en viss minskning på vissa av våra kunder att jobba offshore. Mm. Och det kan vara lite nya försiktighetsprincipen. Att man vet inte riktigt hur ska vi göra med datan. Har man redan haft ett etablerat kallat offshore-center utanför EU, så har oftast jobbet tuggat på. Men att etablera nya leveranser utanför EU har man varit väldigt försiktig med, just för den här datasäkerheten. Så jag skulle säga principiellt så funkar det jättebra att jobba på engelska här i Sverige, såklart. Sen så finns det en viss historik eller legacy, som vi då säger ibland inom banker, som kommer liksom ända sedan 60-70-talet, men i alla fall sedan 80-talet, när man utvecklade mycket funktionalitet som fortfarande existerar inom bankerna på stordator. Mm. Eller IBM Z då, maskiner. Och där finns ju ofta koll på svenska. Man skriver saker på svenska, då är det svårt att till, om man ska då göra en transformation av den här teknologin, då är det svårt att till någon som inte förstår svenska. Och den andra delen där man kanske ibland också pekar på att man vill ha någon som kan svenska, det är om man ska göra en transformation av kultur eller sätt att jobba eller processer. Mm. Då vill man gärna, har jag sett då, trendmässigt ha någon som kan prata på svenska, just för att kommunikationen, även om alla förstår engelska, så kanske finns risken att bli missförstådd, eller nyanser och kulturella skillnader gör det väl enklare om man kan agera och prata på samma sätt.
Men hur nationella versus globala är era typiska kunder? Jag tänker att i offentlig sektor så finns det ytterst få globala organisationer och väldigt många nationella eller regionala organisationer. Hur är det inom i finansen, lite både och, eller?
Så de svenska bankerna är ju, vad ska man kalla det, regionella, om man nu pratar regioner som ett eller ett par länder. Mm. Vi har inga svenska banker som är globala. Mm. Däremot så har de ofta säljkontor utomlands. Men man kan ju säga att det är en region, Sverige då oftast, eftersom de är svenska. Och sen något annat nordiskt land, eller vissa av våra banker i Baltikum som hemmamarknad. Och sen har vi en bank också som har England och Holland som marknad.
Och Hansa?
Ja, det är väl en blandning av både och. Det regionella finns där överallt, tänkte jag säga. Det krävs idag att kunna få den typen av storskalighet för att överhuvudtaget ta sig runt. Sen har de expansiva företagen givetvis. Vi har våra stora globala detaljhandelsbolag i Sverige som både tillverkar möbler och kläder och lite annat. Men om vi tittar på mycket, så handlar det om regionala kopplingar. Vi gillar att samverka över Norden. Vi vet och förstår våra kunder tämligen enkelt. Vi har en försörjningskedja, vi har en demografi i Norden som vi känner igen. Vi förstår utmaningarna med den, och vi bygger metoder för att hantera den. Och det innebär inte bara att vi blir duktiga på det vi gör, det är givetvis så att det stänger också ute marknaden för andra att komma till. Och vi ser inte så mycket nya, det är inte så mycket nytt som kommer och landar i vår egen marknad och öppnar butik. Utan vi ser att de som etablerar så här, det är framförallt så att säga, elektroniska retailers, digitala retailers. Och vi kommer bara se mer och mer av det. Vi ser redan idag att, stora delar av e-handeln går ju ut över gränsen och hamnar någon annanstans och sen skeppas till, oss som konsumenter i Sverige. Mm. Och den trenden kommer bara fortsätta. Det är tufft och det är dyrt att etablera butiksdrift i Skandinavien. Mm. Där är det digitala erbjudet mycket, mycket enklare att komma på plats med.
Mm. En fråga som är ganska stor inom, eller inte ganska stor, som är jättestor faktiskt i offentlig sektor, som jag vet att andra ibland är lite förvånade över som jobbar i andra sektorer, det är molnfrågan. När man köper mjukvara, när man köper plattformar, även när man köper infrastrukturbaserade tjänster, så är det ju i hög grad så är det så att marknaden erbjuder molnlösningar antingen bara eller primärt. Och det gäller i princip alla de stora leverantörerna som har en sån typ av setup. Så cloud-revolutionen är över oss på något sätt. Inom offentlig sektor har ju det här varit svårt, säger vissa. Omöjligt, säger andra, att implementera i offentlig sektor. Mm. Och anledningen är säkerhetsperspektiv. Det vill säga, man har inte koll på sin känsliga hemliga data. Och lagperspektiv. Det vill säga, det finns andra länders lagar som gäller över den egna landets lagar. Och därmed bryter man mot svensk lag om man lägger ut saker i molnet. Och vi har haft ett alldeles eget avsnitt om just molnfrågan i offentlig sektor, så vi behöver inte gå jättedjupt in på det. Men är det här en fråga inom era branscher, om man ska gå till molnet eller inte? Eller är det så att alla är ju molnet per definition? Liksom, var på skalan är era kunder?
Alla är på molnet.
Det var ett...
I en viss omfattning.
Ah, okay.
Nej, men så kan vi nog säga. Jag tittar vi tillbaka, vi som har jobbat i 10 år sedan, så var molnfrågan en het fråga. Framförallt så var den exponerad utifrån ett säkerhetsperspektiv.
Vad menar du?
Vilka exponeringar finns till den här datan? Det fanns en väldig misstro också mot cloud-tjänster, att de skulle läcka till konkurrerande verksamheter. Vi känner till hur Amazon vid sidan av sin stora detaljhandelsverksamhet också är en av världens största IT-bolag idag. Ska jag verkligen lägga upp min kunddata? Ska jag lägga upp mitt sortiment? Ska jag lägga upp mitt prisdata? Ska jag lägga upp allt det jag gör i någon annans datahall?
Just det.
Kan jag lita på det här? Det var en diskussion för 10 år sedan, men den diskussionen tycker jag den har jag inte hört på flera år. Däremot så finns det finns ett större problematik med molnet. Det ena handlar om behovet av differentierade lösningar. Egentligen så är det så enkelt att om detaljhandel, och jag är tillbaka på pulsen i det som sker. Om detaljhandeln hela tiden motiverar sin närvaro genom att man konkurrerar med ett unikt erbjudande, så kan jag inte av definition göra samma sak som alla andra.
Nej.
Om jag och alla har samma affärssystem, om vi alla har samma e-handel, om vi alla har samma kundvårdssystem, om vi alla har samma, så blir det samma erbjudande. Mm. Och enda sättet att komma undan det är ju att börja bygga själv, utveckla själv, att gå sina egna vägar.
Mm.
Samtidigt som det finns en förståelse för att där jag inte behöver differentiera sig, där har molnet en väldigt stor kostnadsfördel, en förvaltningsfördel att ge mig. Mm. Och det gäller att identifiera de bitarna och säga att de här är mogna för molnet, de kan gå dit, de här bitarna, de vill ni kanske hålla på, därför att det här är det som motiverar er närvaro.
Mm.
Så definitionsmässigt, de är alla på molnet i vilken omfattning man är, lite grann beroende på vad tillämpningen är.
Mm.
Men där konkurrens är egentligen det stora ordet.
Det är intressant. Jag pratade med en kompis som jobbar inom finanssektorn som sa att på banken som han jobbar på så har de en policy som är något i stilen buy for parity, build for differentiation eller någonting sånt. Det vill säga att man köper det som är grundtjänsterna som alla behöver. Och så bygger man eget där man vill differentiera sig. Mm. Är det något du känner igen, David, generellt i finansbranschen?
Mm. Det här var ju ett superspännande del av diskussionen tycker jag. Mm. Om jag bara backar upp lite grann. Mm. Så om vi tittar på alla de här konkurrenterna så finns det de etablerade bankerna. Neobank, startups, fintech och så vidare. Det är ju allmänt ansett då att deras konkurrensfördel, förutom att de har hittat en nisch i värdekedjan som bankerna inte gör så bra. Men det de gör bra då är att de bygger sina egna lösningar själv som är specialanpassade för just deras behov. Mm. Och sättet de gör det på är då agilt. De har något sådant agilt arbetssätt. Och det där då, det här då gjort bankerna väldigt rädda. Hur kan vi konkurrera med det här? De bankerna har ju byggt mycket själv, fast det var länge sedan det mesta byggdes. Och de kan inte hänga med. Och enda sättet som du kan vara agil på riktigt, det är att använda molnet. Punkt. Du kan inte förlita dig på hårdvara och mjukvara som du själv ska managera och uppdatera. När du hela tiden ska vara snabb och komma med nya funktioner och anpassa till kundbehov. Och du ser nya nischer som kanske kommer finnas i 1-2 veckor. Om du då ska sitta och liksom på något sätt sätta upp ny hårdvara och mjukvara för det, du kommer missa det segmentet. Mm. Så för mig så det borde ju vara en icke-fråga för alla banker och försäkringsbolag. Du måste vara på molnet, punkt. Mm. Och det är också det vi ser internationellt. Många av de här stora globala bankerna har ju offentligt gått ut och sagt vi ska till molnet. Det har upp en tidsplan, inte bara att vi ska lägga ut någonting på molnet, utan 60% av vår IT-verksamhet ska vara på molnet inom 3 år. Mm. Alltså enorma miljardsatsningar på att bli molnifierade, om det är ett riktigt ord. Däremot i Sverige så ser vi inte det. Bankerna har varit extremt försiktiga med att använda sig av moln, till och med lite aversa. Mm. Om vi inte pratar om så här, tredjepartsprodukter som redan är på molnet. För där har det varit liksom lite okej, ett HR-system som är liksom en software as a service eller att, någon annan lösning som man skickar liksom någon form av information till molnet och får tillbaka någonting och så vidare. Men bygga egna tjänster på molnet, det har vi inte sett. Det finns en bank i Sverige som varit lite i framkant. De har satt upp en greenfield, en helt ny organisation som är helt cloud native, alltså de föddes på molnet så att säga, och allting finns bara på molnet. Och där har de produkter mot som en nischmarknaden, mot solo-entreprenörer. Och genom att bygga det här nya bolaget så har de då fått erfarenhet nu, så de börjar ta in i den så här, stora banken och börjar testa sig fram och ha väldigt nära samarbete med en av molnleverantören.
Det är ju intressant det du säger, att det här med att lägga data i en datorhall som ägs av en stor konkurrent. Mm. Eftersom det är en aktör som både är starka på molnmarknaden och på detaljhandelmarknaden. Den där aspekten av molnfrågan har ju varit väldigt relevant just i offentlig sektor, och plötsligt så kommer konkurrenssituationen upp i offentlig sektor på ett väldigt konstigt sätt då. I och med att det finns lagar som tillåter amerikanska bolag att, givet att de nationella säkerhetsorganisationerna kräver det, att de måste då komma in med information oavsett var inom deras spann, inom deras nätverk som det finns då. Och utifrån ett säkerhetsperspektiv, utifrån ett sekretessperspektiv av känsliga uppgifter i offentlig sektor, så kan man ju då se på att det är en främmande stat som tar över känslig, hemlig data från Sverige. Mm. Och man kan ju fundera på om det var en tillfällighet att frågan fick så enormt mycket eld. Just de här bryderierna kom upp så starkt. Om det beror på vad det var för president som just då fanns i USA. Mm. Om det kan ha påverkat dialogen. Därför att just den frågan, om man har nog alltid känt att USA kan man ju alltid lita på. Den frågan fick sig en liten törn under förra presidentperioden kanske. Det är en av många anledningar varför molnfrågan är känslig inom offentlig sektor.
Mm. Om vi pratar om moln, så det är viktigt när vi pratar säkerhet, så det är viktigt att skilja på, pratar vi liksom fysisk eller så här, intrångssäkerhet. Mm. Där jag tycker det är självklart att de stora molnleverantörerna har ju mycket bättre förmåga att skydda datan jämfört med ett enskilt bolag.
Alltså eller alltså enskilda myndighetsdatahall.
Eller enskilda myndigheters datahallar. Men just datafrågan som pratar om är ju känslig. Nu var kanske en speciell period vi hade med USA förra presidentperioden. Men de här diskussionerna har funnits långt tidigare och har väl mynnat ut det här nya regelverket Schrems 2 då, som sätter liksom, myror i huvudet på alla som jobbar med IT och molnfrågor, hur man ska agera. Just det.
Jag tänker på situationen vi hade i handeln bara här i slutet på sommaren när en av de stora dagligvarukedjorna fick stänga ner under några dagar för att det hade smygits in virus, inte bara i lungorna utan rakt in i hjärtat av deras verksamhet. Det här är ju, jag måste säga, jag tar nog lite höjd för den frågan i höst. Det här kommer att bli intressant att se vilka samtal det kommer att utmynna i. Det har sin givetvis en påverkan på molnet. Det har givetvis en påverkan på förtroendet från leverantörer man sätter upp. Det finns alla möjligheter att se både nyktert och onyktert på det. Man kan ha många olika aspekter på det. Tror vi att vi kan klara av det här bättre än vad en stor leverantör som kan ha jorder av IT-säkerhetsspecialister som bearbetar den här frågan. Tror vi att de kan göra det bättre eller att vi kan göra det bättre? Och vad vågar vi göra? Och jag tror att vi kommer få se en liten renässans för den här typen av frågeställningar. Vi kommer få se strängare krav på hur olika molntjänster samverkar med varandra. Jag tror inte riktigt man har en riktig uppfattning ofta om hur även molntjänster länkar med varandra. Jag tror att jag konsumerar ett moln, men sanningen är att det molnet i sin tur är kopplat till ytterligare ett moln som är kopplat till ytterligare ett moln, och det finns en samverkan kring tjänster som jag konsumerar över en kanal och vad som kan komma in i de olika vägarna. Så att jag tror att det som har hänt och inte minst allt det här vi läser om hela den cyberutsatthet som marknaden över hela världen upplever just nu. Det kommer få sina märkningar under hösten, vintern. Men att vi går mot ett annat håll än att molnet kommer att vara där och kommer att ta en allt större del av det vi gör. Det ser jag inget som helst alternativ till. Och det har att göra med pulsen. Tillbaka. Man ska ha ett budskap man repeterar. Jag repeterar pulsbudskapet. Ska saker och ting gå fort så kan jag inte hitta på allting själv. Utan jag måste få hämta upp de bitar jag behöver. Och bara få skapa differensiering.
Hans, du är medveten om att efter den här diskussionen så kommer jag få så här 20 stycken ads för pulsklockor. För det är så din bransch funkar.
Det är så min bransch funkar. Så är det.
En sista fråga då. När ni har sett lite grann hur offentlig sektor fungerar och det som ni själva har upplevt från offentlig sektor. Vad tycker ni att offentlig sektor skulle hämta för inspiration från er bransch?
Om inte inspiration så ska offentlig sektor börja samverka med oss för att ta tag i frågan kring leveranser. E-handeln ökar, hemleveranser ökar, butikerna minskar, transportbehovet går upp över hela landet. En av de stora frågorna kring hållbarhet. Den kommer inte lösas av varken branschen eller offentlig sektor i egen styrka, utan det här måste vara samverkansfrågor. Och för mig så tror jag att det är en av de stora ödesfrågorna. Vi måste hitta sätt, vi måste hitta forum och incitament mellan branscherna att ta det här på allvar och se till att det kommer en förändring på plats. Det är väl egentligen min stora appell och min förhoppning i framtiden. Hur ser handel ut och hur blir den integrerad del av våra samhällen? Den är redan så extremt integrerad mot betalväsendet så att banken, de är redan ombord. Men hur ser vi till att det här också får påverka vår samhällsplanering? Hur bygger vi våra samhällen? Hur bygger vi våra hemma- och boendemiljöer? Leveranser, hur tittar vi på transportfrågor, hur tittar vi på drivmedel, hur tittar vi på arbetstillfällen, alltihopa. Jätteviktig fråga.
Det håller jag med, alltså hela elektrifieringen är ju en av de stora omställningarna som samhället måste göra. Och om jag skulle, nu tycker jag att offentlig sektor Sverige har gjort mycket bra med e-tjänster i government, och jag tror först sprang på det när jag var pappaledig första gången, och man kunde liksom, försäkringskassan använde man liksom på telefonen, vilket som var helt fantastiskt, eller kanske var på en dator då, jag minns inte, men nu kan man göra det på telefonen också i alla fall. Om jag skulle skicka med någonting från bank och försäkringsvärlden, det är kanske den omställning som bank och försäkringsbolag måste göra, och du var lite grann inne på det innan han sa det här med hur konkurrerar man. Och om man nu har gått liksom från en konkurrens mellan olika banker och kanske mellan banker och liksom fintechs och startups. Så det vi ser är liksom att man måste börja konkurrera inom ekosystem. Du är inte en enskild spelare som gör någonting för dina medborgare eller konsumenter. Du måste hitta samarbetsformer och kunna erbjuda, ska jag säga, en paketerad tjänst. Mm. Och det enda sättet att göra det på, liksom, eller man kan göra på två sätt. Antingen så är det ju någon som samlar på dig information från många olika ställen och presenterar den på ett bra sätt och skapar mer ett värde för individ. Eller så tvärtom, så har du skapat information som du delar med dig så att andra du kan bygga bättre tjänster tillsammans med någon annan. Mm. Och min känsla är att offentlig verksamhet, varje myndighet är bra på att skapa sin egen liksom tjänst. Men de här tjänsterna är inte ihopkopplade. Det finns säkert lagmässiga utmaningar. Men just tanken, hur kan vi dela i alla fall viss typ av information från många myndigheter, kanske med privatsektorn också, och skapa någonting ännu bättre för medborgaren. Det kan ju vara inom transport, det kan vara inom betalningar, det kan vara inom, jag vet inte vad. Men det finns ju, det är ju datan. Antingen så är du bra på att jobba med data, eller så finns det inte. Offentlig verksamhet kommer finnas, men det finns ju privata alternativ till i alla fall en del av utbudet som offentlig sektor erbjuder.
Kanske vi får återuppväcka begreppet KYC inom offentlig sektor.
Det tror jag. Och där är Sverige långt framme med mobilt bank-ID som offentlig sektor har lånat in från bankvärlden.
Ja, sant. Okej, jag har faktiskt en sista fråga. Det är så här, vi brukar be gäster att komma med överraskningsfrågor till nästa gäst. Och det här är, har jag aningen justerat för att den ska passa i det här sammanhanget. Men jag låter David svara först. Kan du berätta om ett riktigt dåligt kundmöte och vad du tog med dig från det? Jag tänker att både du, David, och Hans har arbetat kopplat till försäljning i viss mån under de här åren.
Om jag börjar så här. Alltså generellt sett så är väl alla möten, alla kundmöten där man eller jag inte utgår från kundens behov dåliga. Det blir lätt ointressant för de man pratar med. Och det händer lätt att man, eller i alla fall jag, man blir för ivrig, för man vill lösa ett problem. Mm. Och man tror man har löst problemet genom att man har en produkt eller en tjänst. Mm. Och så är det väl tyvärr fortfarande. Så ibland sitter jag i möten och pratar för mycket om hur bra eller hur snabbt eller hur stort någonting är. Och har egentligen inte riktigt förstått vad är det för problem som personen mitt emot mig vill att jag ska lösa. Mm. Jag tror att han paus där.
Okej, jag låter dig komma undan med den så får trycket bli tyngre på Hans och komma med ett ännu tuffare exempel.
Ett dåligt kundmöte?
Ja.
Jag har haft många dåliga kundmöten. Under 25 år så har jag hunnit med många och jag hoppas och tror att de blir glesare och glesare. Men jag har varit i situationer där min kund har varit så arg på mig i ett möte att han har skrikit åt mig, var tvungen att gå ut i rummet för att hämta andan bara för att komma in i rummet och skrika åt mig igen. Det var ju inget bra kundmöte. Men det är ju så. Vi är människor och vi relaterar till varandra på olika sätt och vi har olika agender. Om vi inte har lärt oss precis det David säger, att utgå, att bygga samtalet på det som egentligen var skälet till varför vi träffades, det riktiga skälet, utan vi kommer med egna förutsättningar hur vi tror att saker och ting ska göra. Alltså, har vi otur så spricker det. Mm. Och det har spruckit med en gång. Men det blir mer sällan.
Mm. Mm. Jag kan bara lägga till att ett av de första kundmöten jag hade när jag började här på Capgemini var med en av våra kära bankkunder. Jag hade inte jättemycket bakgrund, utan jag blev bara, men du är ny, kom in och ta det här mötet med den här kunden som var från Danmark. Mm. Och rent konceptuellt så har ju danska har ju ett litet annat sätt att se på affärer kanske än vi svenska. Mm. För affärer och liksom din privata relation är den privata relationen. Mm. Så det är inga problem att du agerar på ett visst sätt när du pratar affärerna. Och så det första mötet som jag tog med den här kunden som jag inte träffat ut började med att jag hade två minuter. Den här personen bara såg åt mig och väldigt fula ord på engelska. Och jag var jätteförvånad och satt där med mina kollegor och såg ut som ett frågetecken. Och de tittade på mig och sa så här, är det ingen fara, han är dansk.
Okej.
Så det var faktiskt ett ganska dåligt kundmöte. Mm. Men relationen, som sagt, de skyller ju på relationen. Så när det var utrett så tog vi nya tag och jobbade vidare.
Jag tycker det låter sympatiskt.
Mm. Jag kan säga att jag har varit med om, ja, men som du säger, mindre produktiva möten där man inte riktigt har nått så mycket. Det har jag haft en hel del. Och som Hans säger, betydligt mer glesare nu på senaste tiden. Man har väl förhoppningsvis blivit lite bättre och lyssna på sin kund. Men jag har varit med om två situationer när början på kundmötet har varit väldigt, väldigt dåligt. Mm. Ett exempel var när jag hade lyckats få till ett fint kundmöte på Rosenbad. Och då äntligen skulle få träffa den här höga chefen. Jag tänker inte säga vem det är eller vilket departement eller vad det nu var. Men det var fint möte. Jag kommer på den här stora röda mattan och 30 sekunder före jag då ska få audiens hos den här personen så snubblar jag på tröskeln och spiller ut kaffekoppen över hela röda mattan. Och då måste jag säga så här i efterhand, ja, stort tack till den som var sekreterare för den här höga chefen som hjälpte mig att mörka det här så att inte ett spår av det här syntes inför mitt möte. Men det är klart att man var lite skärad inför det här. Ett annat möte som jag hade som började väldigt dåligt men som slutade ganska bra i alla fall. Det var en högre chef på en myndighet. Hon kom in i rummet angående det här med att inte vara där kunden är. Jag var liksom jätteglad och positiv och det här kom bli så bra. Det första hon säger när hon kommer in i rummet är att ja, det här det är möte nummer 16 för mig idag. De första 15 var helt värdelösa. Så jag hoppas innerligt att du kan komma med någonting revolutionerande positivt så att jag åtminstone får någonting bra att ta med mig hem. Då tar man ett stort andetag.
No pressure.
Och så kör man.
No, okay.
Ja, stort tack för att ni var med, David och Hansa. Det var jätteroligt och trevligt att ha er här och prata lite grann om skillnaden mellan offentlig sektor och retail och finans. Tack så jättemycket.
Tack så mycket.
Tack.